Hej, Per här. Jag tänkte bara kort nämna att Stjärnbaneret har fått en systerpodd kallad Old Glory då, ett annat namn för Stjärnbaneret, alltså fanan. Det är en slags engelsk variant av podden som kommer att ha både snarlikt men också lite annorlunda innehåll. Det skulle ju vara himla kul om även den podden får lite lyssnare. Ni får gärna lyssna på den med, men framförallt så får ni gärna hjälpa mig att sprida den till vänner och bekanta och kollegor och andra som ni känner i USA eller någon annanstans i världen som ni tror skulle vilja lyssna på en podd på engelska om USAs historia. Tack, det var bara det jag ville säga. Nu kommer avsnittet. Hej då!
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. They are endowed by their Creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness.
Now, we are engaged in a great civil war, testing that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth.
And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country.
I have a dream. My four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky.
Hej och välkommen till Stjärnbaneret, en podcast om USAs historia med mig Per Fjärningby. Jag har ju kört på med en afroamerikansk serie här om medborgarrättskampen. Kört lite kortare avsnitt och kanske lite publicerat dem lite oftare. Jag tänkte att vi skulle fortsätta den här serien då. Förra avsnittet så pratade jag mycket om hur vita demokrater i södern tar till våld för att försöka underminera det här lilla bräckliga republikanska styret av södern då som gjordes i någon form av minoritetskoalition med afroamerikaner och vita republikaner då. Och alla republikaner, vita som svarta, riskerar ju då att bli utsatta av de här våldsamma grupperna då, som Ku Klux Klan och KKK är såklart var de mest kända då. Och som vi såg så tog man krafttag mot de här organisationerna då, och man lyckades ju, trots det då, så lyckas de ju i södern då underminera både viljan i norr och självförtroendet hos svarta i södern då för de här rekonstruktionsstyrna i de här delstaterna. Och idag så tänkte jag att vi skulle prata om hur den här reträtten från rekonstruktionen liksom fullbordas på många sätt då. Man kan väl säga så här att de här krafttagen mot KKK och liknande organisationer gav på många sätt falska förhoppningar till afroamerikanerna i södern. Trots att den här federala staten reducerat klanens våld så hade man liksom inte brutit ner övertygelsen hos den vita majoriteten, utan snarare tvärtom då. Den vita majoriteten blir ju nästan mer beslutsam än någonsin att återinrätta vit makt och liksom då få bort de här republikanska rekonstruktionsstyrna från sina hemstater. Man brukar prata om att man vill återfå makten då, så att säga. Och vid det här laget så börjar också kraften gå ur republikanernas kamp för afroamerikanska rättigheter. En orsak till den här tillbakagången i rekonstruktionen är ju att det republikanska partiet blir allt mer splittrat då. Många inom republikanerna är ju då kritiska mot president Grant, Ulysses Grant. Hans administration är ju väldigt präglad av skandaler. Så i presidentvalet 1872 så nomineras ju Grant om av republikanerna, men det finns ju en falang som tar mycket avstånd då och bildar ett, kan man säga, ett nytt parti då, kallat The Liberal Republicans, som nominerar då tidningsmannen från New York, Horace Greeley. Och i kampanjen 1872 så kritiserar ju de här liberala republikanerna Grant då för att styra södern med så kallat bayonet rule, alltså bayonettstyre. Det vill säga, det är en slags billig omskrivning om att han låter armén fortfarande finnas i de här forna rebellstaterna då. Medan Grant och övriga republikaner påminner om inbördeskriget med sitt klassiska budskap då, som brukar kallas för wave the bloody shirt, alltså vifta med den blodiga skjortan då. Afroamerikanska ledare var ju svalt inställda till de här liberala republikanerna och stod ju liksom upp för Grant då. Frederick Douglass, den kanske mest kända afroamerikanen med den här tiden då, som vi pratade om tidigare i något av de tidigare avsnitten, han menar ju att de här liberala republikanernas rekonstruktionsprogram skulle innebära då a check to the progress of the nation to complete freedom då. Men även om Grant vinner presidentvalet 1872 så är det uppenbart att krafterna har gått ur kampen för afroamerikanska rättigheter. Korruption och skandaler finns inte bara på liksom toppnivå i Grants administration, utan präglar också mycket de här nya partiorganisationerna i södern då, alltså den nya republikanska partiet i södern. Och ju mer kaotiska styrena är i södern, desto mer tappar de ju också i förtroendet. Och det går så långt att vissa afroamerikanska ledare i södern börjar tvivla på till och med om den här alliansen med de vita republikanerna ens är till deras fördel då. 1875 till exempel så skrev Hiram Revels då, den forna afroamerikanska senatorn då, en av bara två som sitter i den federala kongressen, skriver ett officiellt brev till president Grant och anklagar republikanerna för att egentligen regelrätt lett afroamerikanerna i fel riktning och bara utnyttjat dem för sin egen vinning snarare än att försöka hjälpa dem då. Och fokus hamnar dessutom på andra frågor de här åren. 1873 så kommer en ekonomisk nedgång, en så kallad depression då, som startar med det som brukar kallas för paniken 1873, men som varar då mer eller mindre 5 år. Och i nordstaterna så börjar många tröttna på alla problem som rekonstruktionen av södern innebar. Och den här ekonomiska krisen gjorde att allt mer fokus hamnade på de här typerna av frågor då. Och som vi såg så är ett av krisens offer, det är den här afroamerikanska varianten av sparbanken då, Freedmen's Savings Bank, är ju en av de institutionerna som går omkull i den här depressionen då. För många republikaner så blir det viktigare helt plötsligt att prata om valen i norr då. Utnämningar, pension till veteraner, tullfrågor, skattereformer, valutafrågor, transkontinentala järnvägssträckningar och erövringen av västern då. Alla de här frågorna blir på något vis viktigare än den så kallade Southern Question och afroamerikanernas rättigheter i södern. En hel del republikaner börjar också ifrågasätta behovet av mer moralisk och militär och politisk hjälp då för afroamerikaner i södern. Vissa börjar på samma sätt som vita i södern tvivlar på afroamerikanernas förmåga att lyfta sig i samhället och var liksom tveksamma till om det ens varit så himla smart att ge dem rösträtt från första början. Då. Och de som fortfarande trodde på afroamerikaners rösträtt började ändå tvivla när de då hörde lite överdrivna rapporter om korruption i södern och såg att styret inte riktigt funkade där. Och den ekonomiska nedgången blir också ett slags återuppväckande av det nationella demokratiska partiet också. Inbördeskriget hade ju liksom splittrat demokraterna i två då. Och i norr så hade ju demokraterna fått en stämpel av förrädare under kriget. Och den norra falangen hade ju i sin tur splittrats i två då, mellan de som var mot kriget och fick den här stämpeln av förrädare och den lilla minoriteten av demokrater som stödde kriget också då. Och i mellanårsvalen 1874 så vinner demokraterna en majoritet i representanthuset för för första gången egentligen sedan inbördeskriget. Och många demokrater började se med förhoppning och republikanerna med fasa mot presidentvalet 1876. Och med Grants alla skandaler så började demokraterna få lite luft under vingarna. Och mycket riktigt så blir det ju ett väldigt jämnt val som vi kommer att se då. Så Grant började trappa ner närvaron av federala trupper i södern. Och många republikaner, särskilt de liberala, menar lite överoptimistiskt att nu är kampen över så att säga. De svarta har ju faktiskt fått rösträtt så nu får de klara sig själva helt enkelt. Ett tydligt tecken är ju 1869 när man väljer att inte förnya den här Freedmen's Bureau då, som var som en slags välfärdsmyndighet som skulle hjälpa de befriade slavarna i södern då. Innan rekonstruktionen helt övergavs så gjorde republikanerna i kongressen ett sista och i realiteten kanske då mest symboliskt försök att skydda afroamerikanerna i södern från rasdiskrimineringen. Och det gör man genom att rösta igenom den så kallade Civil Rights Act 1875 då. I sin ursprungliga form var tanken med den här lagen att den skulle öppna upp alla offentliga platser för alla människor oavsett ras, alltså skolor, kyrkor, kyrkogårdar, hotell, transport. Med mer. Symboliskt hade ju den här lagen också introducerats i senatet av Charles Sumner då, som var kanske den kändaste radikala republikanen som fortfarande var aktiv då. Charles Sumner är ju samma person som varit slagen blodig av en delegat av södern på senatsgården innan kriget, om ni minns det. The Canning of Charles Sumner. Men efter att lagen hade röstats igenom senaten så dog Sumner själv och den här lagen urvattnas i representanthuset då. Det blir skrivelser om diskriminering och i skolor och kyrkor och sånt som stryks och så vidare. Det är ju som med de flesta lagförslag som ska gå igenom både senaten och representanthuset att man kohandlar lite och hit och dit och man kan urvattna och addera saker och dra bort saker och så vidare. Och efter att lagen gick igenom så gjordes inga direkta större försök i södern att efterleva den då. Och spiken i kistan kommer egentligen 1883 då när högsta domstolen i en ganska ökänd dom förklarar att den är faktiskt oförenlig med konstitutionen med motiveringen då att det 14:e tillägget i konstitutionen bara skyddade svarta från diskriminering av staterna, inte diskriminering av privata företag då. Det här är ju en dom som vissa republikaner menar var lika illa som Dred Scott-fallet var innan inbördeskriget då. Så man kan säga att rekonstruktionen sen då, den slutar ju helt enkelt på många sätt och vis som den började då, våldsamt och kontroversiellt då. Det demokratiska partiet och den vita eliten märker ju såklart att engagemanget i norr för afroamerikanska rättigheter minskar och att allt färre federala trupper finns i södern då. Och på många sätt har man liksom bara gått och väntat och bidat sin tid och tänkt att vi slår till när läget kommer då. Och den stora majoriteten av de vita i södern så var ju bittra motståndare till den här radikala rekonstruktionen. De vägrar ju acceptera civila rättigheter för afroamerikaner som man ansågs vara liksom en underlägsen ras då. Och de vägrar ju acceptera politiska rättigheter i rekonstruktionssystemet när det är rekonstruktionsstyrena som de ansåg var illegala då helt enkelt. Republikanernas styre upprätthölls med bajonetten som man sa och så fort armén var borta, ja inte egentligen en dag senare så skulle man då återta makten och införa vitmaktstyre i södern då. Och under några år där i mitten då, slutet av 1870-talet, så gör man sitt yttersta för att återta sina delstater så att säga. Det vill säga återta makten från republikanerna. I södern kallar man det att en delstat blir redeemed när demokraterna återtar makten då. Och det är liksom ett ord liksom nästan med religiösa och bibliska undertoner då. Och då förstår man liksom hur viktigt det var då. Och de som återtar makten brukar ibland kallas för redeemers då. I praktiken så innebar det att lokala vita tar tillbaka makten från ockupanter från norr då och börjar förtrycka de forna slavarna igen då. I den övre södern, där utgör ju den vita befolkningen oftast en majoritet. Där kunde ju demokraterna, när de flesta vita män återfått sin rösträtt, där kunde man ju återfå makten då på normalt sätt genom rättvisa val. Det var helt enkelt så att demokraterna var en ganska tydlig majoritet och i valen så kunde man då återfå makten på legalt sätt då. Men i övriga delstater i södern så var ju afroamerikaner kunde ju ibland utgöra en majoritet eller där det var till och med var då någonstans närmare 50-50. Där var det ju svårare då. De vita i de här staterna tar ju då hjälp av våld för att återfå makten då. 1870 hade demokraterna återtagit makten, alltså redeemed delstaterna Virginia, Georgia och North Carolina i val som varit då fulla med fusk och terroriserande våld kan man säga då. Den mest våldsamma delstaten blir dock Louisiana. I princip i samband med alla val från 1868 till 1876 så utbryter det våld i Louisiana då. 1873 så inträffar den väldigt ökända Colfax-massaken då. Och det är ju en grupp svarta republikaner som hävdar att man har vunnit ett val men som hotas och tvingas fly då. Man flyr då till ett ställe som heter Colfax där de gömmer sig för demokraterna som också då hävdar seger. Och efter att ha hållit ut i flera veckor så blir det här Colfax anfallet av en vit mobb då på 300 man som kallar sig för milis då. De flesta afroamerikaner som dör mördas efter att de har gett upp redan och viftat med vit flagg. Och uppskattningsvis så mördas någonstans mellan 150-230 svarta då, medan tre vita dör då. Och det här brukar ju kallas då för rekonstruktionens blodigaste dag då, den här Colfax-massaken. Och demokraterna i Louisiana kraftsamlar då för att ta tillbaka sin delstat med våld då. Men misslyckas då i valet därpå i New Orleans. Och där finns det då en demokratisk klubb som kallas för White League som gjorde allt de kunde för att hindra svarta från att rösta då. Och inför valet 1874 så hade man runt 14 000 medlemmar då som jobbade för att enbart få vita valda. Och i september 1874 så väljer White League att ifrågasätta då guvernörsvalet i Louisiana. Så 3500 beväpnade män från den här White League kräver helt enkelt att den liksom rättmätigt valda republikanska guvernören William Kellogg ska avgå då. Mot dem står då en ungefär lika stor styrka av polismän då och svart milis ledda av den forna faktiskt konfererade generalen James Longstreet. Han är ju väldigt intressant, James Longstreet, för han var ju en av General Lees viktigaste män då. Men eftersom han då blev republikan efter kriget så är det i princip som att han bara raderas från Söderns historieböcker och han klassas lite som en förrädare. Så trots att han kanske borde ha varit nästan lika populär som Lee och Stonewall Jackson och de här generalerna så... Och fått en massa statyer där när man upprättar statyer på runt sekelskiftet. Så anses ju han då vara en förrädare, så han, det finns ju nästan inga statyer på James Longstreet. Longstreet han barrikaderar sig på gatan där i New Orleans då för att skydda guvernören. Men White League anfaller då under en timmes strider i något som har gått i historien som The Battle of Liberty Place så dör 38 personer och 79 skadar då. Och den här mobben, eller man ska säga, milisen White League vinner drabbningen så de fängslar både guvernören Kellogg och James Longstreet och tillsätter en demokrat som guvernör. Under tre dagar så styr den här illegala demokraten då innan president Grant skickar dit federala trupper till Louisiana då. Och med det så kan Kellogg återinsättas som guvernör då. Och Longstreet och de andra släpps då så att säga. Så även om demokraterna misslyckas med att ta tillbaka makten i Louisiana så skickar de här händelserna viktiga budskap till övriga södern om att nu har kampen startat på allvar och måste utkämpas organiserat och med vilka medel som helst så kan krävas då för att lyckas återföra Södern i demokraternas händer då. Så att den här Battle of Liberty Place och Colfax-massaken sätter lite grann standarden, eller Louisiana sätter lite grann standarden då. I samband med val 1874 så sveper också en våldsvåg in i Alabama. Både vita och svarta republikaner mördas och många hus och hem förstörs. På valdagen så dödar en vit mobb 7 svarta och skadar ytterligare 70-tal obeväpnade väljare. Och i den större staden Mobile tvingas afroamerikaner bort från valurnorna. Så till slut då i det här valet så kan ju demokraterna återta makten i Alabama. Alltså få Alabama redeemed. I Mississippi året på 1875 skulle man också bli framgångsrik och lite grann överrumpla republikanerna. Och där skulle också demokraterna återta makten på ett illegalt sätt då. Demokraten James Zachariah George är den stora arkitekten bakom det här maktövertagandet. Han tar fram något som brukar kallas för The Mississippi Plan. Som innebär att man då med hjälp av hot och våld mot afroamerikaner och deras vita republikanska allierade ska kunna ta över makten då. Och det innebär att de vita demokrater och veteraner från den konfererade armén organiserar sig enligt då den här Mississippi Plan i två paramilitära organisationer då. Den ena heter då Rifle Club Club och den andra hette Saber Club, vilket egentligen då bara var omskrivningar beroende på om man under inbördeskriget hade tjänstgjort i infanteriet eller kavalleriet då. Hade man varit infanterist fick man vara med i Rifle Club, och var man kavallerist fick man vara med i Saber Club då. Återigen då, epitetet vapenklubb är ju inte bara något trevligt sportsligt eller socialt sammanhang det här, utan det här är någonting som är på liv och död då. Och medlemmarna i den här organisationen bar ju röda skjortor då, och det är ju att de då kallas för just the Red Shirts. Och beväpnade så gjorde de allt för att försöka hindra afroamerikaner och republikaner från att rösta i Mississippi då. Och den här kampanjen då, ett slags öppet krig mot afroamerikaner och republikaner, brukar kallas då för the Shotgun Policy. I december 1874 så arrangerar de röda skjortorna då ett rasupplopp i Vicksburg där 75 afroamerikaner dödas då. Många republikaner flyr Mississippi, men Redshirts jagar efter dem och dödar flera hundra. Så federala trupper får rycka in då igen, kan man säga. Ni som minns från kriget så var ju Vicksburg ett väldigt viktigt fäste då, det sista längs Mississippi-floden som föll då. Och det var ju faktiskt General Grant som belägrade och kuvade Vicksburg 1863 då. Och nu var ju federala trupper tillbaks då. Så under val i Mississippi 1875 så använde de här rödskjortorna så mycket hot, våld och fusk att demokraterna då kunde vinna kontroll över delstaten. Bara i orten Clinton så dödas 30 lärare, kyrkoledare och republikaner. Och rödskjortorna, så kallade Shotgun Policy eller hagelgevärskampanj, satte då skräck i Mississippi, och på valdagen så gömde sig afroamerikaner undan terrorn och riskerade ju knappast sitt liv och sina familjers liv för att gå och rösta då. Så Mississippi blir den första delstaten där en majoritet av befolkningen var afroamerikan, men där demokraterna då kunde vinna tillbaka makten då. Och Mississippis guvernör vädjar till Grant om hjälp, men presidenten vägrar här 1875 då. Han ogillar den här utvecklingen. Vid det här laget så tvekar han att agera då, med risk för att bli anklagad för just det här med bajonettstyre då. Han menar att folket i norr, i nordstaterna, inte orkar med och slå ner de här så kallade årliga återkommande våldsamheterna i södern. Så nu drar han lite grann linjen, och det gör ju också då att han i förlängningen offrar Mississippi helt enkelt. Så som ni märker så är det ju i princip nästan någon slags krigstillstånd i de här delstaterna som Louisiana, South Carolina och Mississippi då. Och i slutet av Grants presidentperiod hade demokraterna återvunnit makten i de allra flesta forna rebellstater utom just South Carolina, Louisiana och Florida då. Men samma taktik som användes i Mississippi spreds ju vidare även dit då. I South Carolina till exempel så inträffar ju en väldigt känd massaker då, Hamburg-massaken i juli 1876. Då är det alltså svarta milistrupper som gick parad i staden och hamnar i dispyt med några vita, och demokraterna kräver då att den här svarta milisen avväpnas. Och en vit milis såg helt enkelt till att det blev så då. Men av bara farten så uppstod ju våld mot betydligt fler då, så att säga. Fem av de svarta ledarna sköts helt enkelt kallblodigt ner, och det blir ingen som helst rättegång efter det här då. Och Hamburg-massaken blev ju då startskottet för rödskjortorna i South Carolina att inför valet hösten 1876 använda samma våldsamma taktik som i Mississippi då. Mississippi har använt då, så att man kör sin egen lilla variant av den här shotgun policyn då. Och man lyckas med våld och terror se till att den forna konfedererade generalen och plantageägaren Wade Hampton valdes till guvernör då, och att det blev en demokratisk majoritet i den lagstiftande församlingen. Så när demokraterna till slut tagit över i södern så valde ju många vita som egentligen sympatiserade med republikanerna att ändå gå över till demokraterna för att inte liksom helt hamna utanför samhället då. Och det här gör ju att södern blir väldigt mycket då en enpartistat. Demokraterna dominerar helt då. Och det är ju starten på det som man brukar kalla för då The Solid South. Arkansas är ett väldigt bra exempel på det. Går ju till den demokratiska presidentkandidaten i alla 23 presidentval mellan 1876 och 1964 då. Så att det är ju rätt så anmärkningsvärt då.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Den här radikala rekonstruktionens tillbakagång och fall bromsas heller inte av den högsta domstolen, utan snarare tvärtom då. I flera domar så skyndar nästan högsta domstolen på utvecklingen genom att då urholka både det 14:e och 15:e tillägget i konstitutionen då. Första bakslaget 1866 var ju den här kända domen Ex parte Milligan som vi pratade om tidigare, som gjorde det omöjligt för armén i södern att döma brottslingar i militära domstolar. Då. 1873 så försvagade högsta domstolen afroamerikaners situation i de kända Slaughterhouse-domarna. Egentligen handlar de här domarna om sanitära förhållanden i slakthus i Louisiana och egentligen då bolagsmonopol. För i staden New Orleans hade staden helt enkelt startat ett bolag som fått 25 års monopol för slaktbranschen i staden, medan alla andra aktörer som bedömdes vara osanitära fick stänga då. Och slaktarbranschen menar då att det här strider mot det 14:e tillägget, att de utan rättegång, alltså due process som finns inskrivet i 14:e tillägget, stängdes ner då, att delstaten inkräktade på deras rättigheter då, de här så kallade privileges and immunities som gav dem rätt att försörja sig genom sitt arbete då. Och högsta domstolens tolkning i de här domarna innebar att man införde doktrinen dual citizenship, alltså dubbla medborgarskap kan man säga, eller medborgarrättslig federalism kan man ju också säga. Och enligt HD, då, alltså högsta domstolen, så skyddade 14:e tillägget bara rättigheter på det nationella planet, alltså kopplat till federal makt. Alltså frågor om resande eller handel mellan delstater, rättigheter på haven, frågor som har med postgång att göra etc. Då. Men enligt högsta domstolen så skyddar inte 14:e tillägget rättigheter som en delstat gav medborgarna i den delstaten. Så att just det här med 14:e tillägget som gav afroamerikaner medborgarskap, det är alltså egentligen någon form av federalt medborgarskap, inte något delstatsmedborgarskap då. Så trots att de här domarna inte hade något direkt med afroamerikanska rättigheter att göra, så hade ju de då helt plötsligt urholkat hela betydelsen av det 14:e tillägget. För den vita majoriteten i södern innebar ju det att de tog helt enkelt kontroll över sina respektive delstater om de inte behöver respektera afroamerikaner som medborgare annat än i någon form av federala nationella frågor, så var det ju fritt fram att liksom verkligen kunna diskriminera dem på alla sätt och vis med delstatslagar då. Men det skulle bli ännu värre då egentligen. 1875 så kommer högsta domstolens dom i fallet United States versus Reese, som urholkar dessutom det 15:e tillägget. Och det här handlar om valförrättare i Kentucky som stod anklagad för att ha hindrat afroamerikaner från att rösta. Och i den här domen så gjorde högsta domstolen en väldigt snäv tolkning om att det 15:e tillägget inte nödvändigtvis gav rösträtt i sig till någon person, utan snarare var tanken att förhindra den federala staten att favorisera någon grupp medborgare framför en annan grupp utifrån ras, färg eller tidigare slaveri. Det här betyder alltså att det var upp till varje delstat att bestämma vem som kunde rösta i delstatens val då. Det här är ju en hint som få vita demokrater behöver fundera igenom mer än en gång innan man liksom önskar utnyttja den här tolkningen för att förhindra då afroamerikaner från att rösta då. Året på 1876 så kommer också ytterligare en viktig dom i fallet United States versus Cruikshank. Det här fallet handlar om 9 klansmedlemmar då som stod anklagade för just den här Colfax-massaken i Louisiana då. Och i den här domen så slog högsta domstolen fast att det här Enforcement Act från 1870, en av de här så kallade KKK-lagarna, innehöll fler brott än vad 15:e tillägget inrymde, att lagen därför stred mot konstitutionen. Det slog också fast att 14:e tillägget bara skyddade medborgarnas rättigheter om de inkräktades av staten. Rasistiska brott som begicks av privatpersoner hade alltså inte något skydd liksom, från federal lagstiftning. Då. Och därmed kan man säga liksom att hela grunden för den här radikala rekonstruktionen rullats tillbaks eller ogiltigt förklarats även juridiskt. Då. För 14 och 15 tillägget om medborgarskap och rösträtt hade i princip då urvattnats till att bli ganska värdelösa då. KKK-lagarna var tandlösa för att skydda mot övergrepp, och den här militära rekonstruktionen som skulle garantera republikansk styre hade liksom misslyckats då, och demokraterna hade återtagit makten i nästan alla forna rebellstater då. De afroamerikanska rättigheterna och afroamerikaners öde förseglas ju sen då i det som kallas för den kompromissen 1877 då. Bakgrunden var ju presidentvalet 1876. I många delstater i södern så präglas ju de här valen av just våld och terror och valfusk. Och det här ledde ju till att valet blev ett av de mest kontroversiella och konstigaste i landets historia då. Det är ju då republikanen Rutherford B. Hayes som står mot demokraten Samuel Tilden. Och det här resultatet från valet i tre sydstater ifrågasätts ju då. Båda partierna lämnar in varsin uppsättning av elektorsröster till Washington då. Det handlar ju om de tre delstaterna i södern där demokraterna vid tiden för valet ännu inte hade tagit över makten helt med våld då. Alltså Louisiana, South Carolina och Florida. Sen, som en parentes kan man väl säga att även en elektorsröst från Oregon också är ifrågasatt då, men det spelar inte så stor roll då. I South Carolina till exempel så utspelade sig den så kallade Hamburg-massaken i samband med presidentvalet då. Så då uppstår det ju en unik och svår situation då. Det är dödläge och det är lite kris då. Om samtliga röster går till Hayes så har han vunnit. Men om några röster går till Tilden så har han vunnit. Och i januari 1877 så tillsätter man en speciell valkommission i kongressen då. Den här kommissionen kommer ju sen då med 8 röster mot 7 att ge då republikanen Rutherford B. Hayes segern i presidentvalet då. Men bakom kulissen så har det ju då pågått förhandlingar. Och de här förhandlingarna innebär ju då att man gör en kompromiss. Republikanerna får presidentposten och makten i Vita huset, eller får behålla makten i Vita huset, men i utbyte så får ju demokraterna ett antal eftergifter då. Det vill säga minst en minister i Hayes administration, inflytande över federala utnämningar i södern och så vidare då. Bland annat södergående linje på en transkontinental järnväg då. Men det viktigaste av allt är ju att federala trupper ska dras tillbaka från södern då. Så i sitt installationstal så säger Rutherford B. Hayes att södern nu behöver stärka sitt lokala styre och att han därför drar tillbaka federala trupper. Kan ju låta konstigt att republikanerna väljer att göra de här eftergifterna till södern, men på den här tiden så fanns det ju bland många av dem en optimism om att det ändå skulle kunna uppstå någon form av ny slags republikansk organisation i södern som kunde utmana republikanerna, eller utmana demokraterna och kämpa för afroamerikanska rättigheter. Och med facit i hand vet vi ju att det var väldigt supernaivt då. Men reträtten från rekonstruktionen kan ju också förstås utifrån att det från början främst var en väldigt liten minoritet av radikala som ville straffa, hämnas och ställa höga krav på de forna konfedererade staterna att återvända till unionen. Och den stora majoriteten av republikaner och befolkningen i norr ville ju ändå liksom att unionen skulle rekonstrueras så fort och smidigt som möjligt då. Och redan när man ställer Andrew Johnson inför riksrätt och misslyckas så tappar ju de här radikala republikanerna visst inflytande, och efter 15:e tillägget så orkar man inte längre då. Så paniken 1873 gör ju att partiet börjar tappa fokus, och till slut så kohandlar man egentligen fram då en lösning och slutar kämpa. Kraften har egentligen gått ur republikanernas medborgarrättskamp då. Och man kan ju se tillbaka då på den här perioden då. Den här radikala rekonstruktionen hade ju varit just ett för tiden ganska radikalt experiment där man försökte ge forna slavar fullt och jämlikt medborgarskap. Men det här experimentet blev liksom lite för radikalt för många även i norr då. Många ville ju inte se den federala makten tvinga sig på delstater på det här sättet, och många i nordstaterna ansåg inte heller att afroamerikaner var jämlika vita, och extremt få var ju i slutändan villiga att ge befriade slavar mark eller vare sig det var i södern, i norr eller i väst, som en bas för en ekonomisk självständighet. Och frihet för många i USA innebar ju frihet från statligt styre, inte användandet av staten då för att hjälpa minoritetsgrupper. Så för södern som hade förlorat inbördeskriget så blir ju inte rekonstruktionen så hemsk som de har befarat till slut. Och för bara drygt ett decennium efter det här förödande kriget så har ju den forna eliten återfått makten då. Och även om slaveriet i lag är avskaffat så kan man ju då, är det ju fritt fram och förtrycka de forna slavarna igen. Så på så vis kan man ju säga att de förlorade kriget men vann det långa loppet på många sätt. Då. Eller man förlorade slaget men vann kriget kan man säga. Ja, det låter ju konstigt. Där. De förlorade kriget men ja, ni förstår. Kompromissen 1877 innebar ju att, då att de sista federala trupperna dras tillbaka från södern och att det republikanska partiet i södern kollapsar så att säga. Det är ju den demokraterna i vita eliten fullbordar i sitt maktövertagande. Så varför amerikanska befolkningen i södern säger det här en katastrof? De har liksom befriats från slaveriet men friheten begränsas så de tappar nästan alla typer av rättigheter och rättssäkerhet. En föredrag slav sammanfattar det bra när han skrev så här. De säger att vi är fria men det betyder inte att vi är vita, det betyder inte att vi är jämlika. Så det blir ju en nattsvart situation då för afroamerikaner. Trots det så finns det några få byggstenar kvar från slaveriets avskaffandet och rekonstruktionen som man sen kan börja bygga vidare på i medborgarrättsrörelsen då senare då. Dels hade ju friheten gett afroamerikaner i södern i egen kyrka och skolor och kultur. Och det här är ju något som var helt otänkbart innan slaveriet och något som skulle sen bli basen då i den fortsatta kampen, speciellt kyrkan då. Dels hade man ju under en tidsperiod också fått fram en del ledare och förebilder som till och med blivit valda till kongressen då. Dels hade man också fått det 14 och 15 tillägget till konstitutionen så även om de för stunden inte verkställdes eller liksom inte eller att det praxis urvattnade dem så fanns de ända på pränt och det här innebär ju också att de kan åberopas sen 100 år senare och användas legalt för att få tillbaks rättigheterna så att säga. Men ska man sammanfatta rekonstruktionen så brukar det ju i mångt och mycket kallas då för a splendid failure, alltså ett praktfullt misslyckande. Och det är kanske ett lämpligt namn i perspektivet med medborgerliga rättigheter. Alltså det fanns en möjlighet att ta tag i rasfrågan efter kriget och emancipationen då, men successivt så återgår det mesta tillbaka då, och mycket blir i princip mer eller mindre som det varit. Och en ny form av förtryck uppstår då. Så ambitioner och hopp har varit höga men i slutändan så blir det ett misslyckande då man inte lyckas nå de här då. Istället för att afroamerikaner väntar i nästan 100 år på medborgarrättigheter som oftast just kallas för då den andra rekonstruktionen. Men som vi ska se då i kommande avsnitt så är det ju tyvärr också så att man kan tro att det här blir ett lågvattensmärke men det kommer liksom ännu mer lågvattensmärken framöver. För om vi ser på tidsperioden här från 1870-talet fram till sekelskiftet så kommer vi se att det kanske är en av de värsta tidsperioderna för afroamerikaner i USAs historia liksom. Och med oerhört många olika varianter av förtryck och där all typ av kamp för medborgarrättigheter är extremt svår att genomföra då. Men vi tar det vidare i nästa avsnitt. Tills dess får ni ha det bra. Hej då! States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil. And if the hippies and the yippies and the disruptors of the systems that Washington and Lincoln as presidents brought forth in this country will shut up and work within our free system of government, I will lower my voice. If the impeachment provision in the Constitution of the United States will not reach the offenses charged here, then perhaps that 18th century Constitution should be abandoned to a 20th century paper shredder. Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?
Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.